HR-podden sponsras av HeadAgent, ett search- och headhunting-företag som hjälper sina kunder att tillsätta chefer och nyckelpersoner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.
Hej, välkomna till HR-podden. Jag heter Gisela Jönsson och är doktorand i arbetsvetenskap och med mig har jag
Katarina Starendal, HR-manager på Lynxeye. Idag så gästas HR-podden av ingen mindre än Göran Arius som är ordförande i SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. Varmt välkommen hit, Göran.
Tack så hemskt mycket.
Ja, jätteroligt att ha dig här idag. Ja, vi kanske ska börja i den änden helt enkelt. Du är ju ordförande i SACO. Hur hamnade du här?
Som nästan alla viktiga saker i livet så är det väl mer eller mindre en slump. Vad man har för jobb och vem man är gift med och sådär. Det är väl det man aldrig kan planera riktigt. För min del så började SACO-spåret med att jag jobbade på Trygg Hansa på den tiden. Och ungefär samtidigt som Trygg Hansa blev uppköpt av SE-banken så blev jag tillfrågad av en jobbakompis som inte jag skulle vilja bli liksom ombud för SACO på Trygg Hansa. Och det ville jag. Och sen började jag där och jobbade inom Jusek, bank- och försäkringssektion, och sen blev jag ordförande för Jusek. Och för 4,5 år sedan så där, eller snart 5 år sedan, så blev ju min företrädare här, Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. Och efter att valberedningen hade jobbat över sommaren så blev jag vald till ordförande på en extra kongress på hösten 2011. Mm. Så det är en jättekorta historia.
Ja, tack. Det är ju ändå ganska intressant det här. Alltså, hur kommer det sig att du började engagera dig just i fackförbund?
Ja, som sagt, det är lätt spännande. Någonstans kändes det väl, och när jag började så hade jag väl aldrig liksom någon tanke på att det skulle bli ett heltidsjobb och att det skulle bli liksom ett jobb på den här nivån överhuvudtaget. Däremot så kan man väl säga så här att jag har väl alltid haft en känsla av att det är viktigt att man faktiskt kan hjälpas åt. Att det finns någonting bra i liksom det svenska sättet att göra saker och ting på. Vi har ju också en bakgrund till sjöss. Och det är klart att på ett ganska litet fartyg som jag var på bland annat, så då är det ju så liksom alla händer är viktiga. Och det går inte att låta någon liksom få ramla bakom, utan man måste liksom se till att få med alla och alla måste förstå sin funktion. Och där tycker jag att den svenska fackföreningsrörelsen har en väldigt viktig funktion i att liksom hjälpa och se till och få arbetsplatserna att fungera på ett bra sätt.
Jag tänker vi kanske kunde prata lite mer om det, om man tänker så här, dels den svenska modellen om man säger, och lite kring betydelsen av fackförbund även för akademiker. För jag tror att, jag tänker även en del personer liksom i min egen ålder, jag är 32, som ändå nu har jobbat ett tag. Jag kan tycka ibland att man har en liten attityd att så här, nej men facket, det är mer att man inte behöver det om man har en hög utbildning. Eller liksom, nej men vi har ju, min chef är ju schysst typ. Så att man ser inte riktigt varför man behöver facket. Vad skulle du säga om det?
Ja, det är väl många som resonerar på det viset. Jag kan ju bara gå till min egen erfarenhet då, som lokal facklig ordförande på en stor affärsbank i Sverige. Och där hade vi liksom över 1000 akademiker som medlemmar. Och under de där åren jag var ordförande där så var jag med om i alla fall kanske 7500 personer som hade så stora problem så att man var tvungen att hitta någon lösning där de inte var kvar i banken. Och det var liksom akademiker av olika slag. Och det spelar ingen roll. Och man kan ha världens schysstaste chef, men det kan ändå skära sig. Så att om man bara ser till det rent arbetsrättsliga så kan man konstatera det att även som välutbildad så är du väldigt liten jämfört med din arbetsgivare. Och när man kommer på kant så kan det vara skönt att ha någon som står på din sida och som vet vilka spelregler som gäller. Och faktiskt ha också någon som du kan prata med när du just har fått reda på att du inte duger längre, eller att du inte är önskvärd längre, eller att det inte finns något jobb för dig längre. Dessutom finns det ju en massa andra saker man får via ett medlemskap i ett av SACOs förbund. Men jag tycker ändå att det är om jag ska göra en bedömning så tycker jag att de där 100 lapparna i månaden kostar. Det är en ganska billig försäkring. Och i bästa fall, som med alla försäkringar, så behöver du inte utnyttja den. Mm. Men om du skulle behöva utnyttja den så tror jag de flesta ändå uppfattar att de har fått rätt så bra hjälp.
Mm. Precis, för det där tycker jag kan vara lite av en nidbild om man tänker, när man tänker på fackförbundet, man tänker lite gamla skolan, att det är fackförbunden som har jobbat fram många av de rättigheter vi har idag, att vi har 8 timmars arbetsdag, att vi har 25 semesterdagar och så vidare, men att det är lite är ett arv av historien och att man inte riktigt ser det här värdet och vikten idag.
Mm. Att man tror att även det man redan har uppnått, att det kommer att vara kvar, det är ingen garanti om det inte är någon som kämpar för det.
Nej.
Heller.
Och det tror jag är en väldigt viktig synpunkt. Och vi ser väl också nu att med de förändringar på arbetsmarknaden som ändå står för dörren och som redan håller på att ske, så måste vi fundera på hur ska liksom kollektivavtalen se ut framåt i världen. För idag ser ju arbetsdag väldigt annorlunda mot vad den gjorde bara för 15 år sedan eller 10 år sedan.
Mm.
Och väldigt mycket är väl beroende på vad man kan göra med hjälp av en mobiltelefon eller en läsplatta.
Mm.
Det har ju gjort att det här med arbetstid tycker jag spelar liksom mindre roll idag. Och här gäller det då att vi kan förhandla fram vettiga villkor i den nya världen.
Mm.
Delningsekonomin, vad kommer den att innebära? Vem ska hjälpa den som kör en egen bil som taxi och inte är anställd? Mm. Vem hjälper den personen när det händer något trassel och ser till att de har rätt försäkringar och allt sånt?
Ja. Men vad ser du där om du liksom ser framåt, alltså nu 10-15 år, vad är det för slags förändringar som påverkar? Du nämnde arbetstid.
Mm. Nej, men jag tror både arbetstid och arbetssätt, alltså digitaliserings... Det pratas ju om digitalisering och det pratas om urbanisering och globalisering och alltihopa det här. Och jag menar, det här är ju trender som rör sig nu och börjar röra sig ganska fort. Och min övertygelse är att arbetslivet kommer naturligtvis att förändras. På samma sätt som det redan har förändrats för väldigt många. Låt oss säga liksom automatiseringen av industrin gjorde att väldigt många industriarbetare liksom var tvungna att börja göra någonting annat. Jag tror att nu ser vi automatisering av många ekonomifunktioner och så vidare. Och så småningom så kommer naturligtvis det här att påverka även akademiker. Mm. Jag menar, jag tror att till exempel ett juristjobb kan vara väldigt mycket annorlunda om ett antal år. När man inte ska sitta och slå i gamla rättsfall, utan det gör en dator åt det. Du har liksom alltihopa på 2 sekunder.
Jag hörde talas bara häromdagen om att det var en kille, jag tror han var 19 år. Jag kommer inte ihåg i vilket land, om det var i England eller så, som hade skrivit ett litet skript som kunde hjälpa dig att så här appeal typ trafik, alltså någon slags böter i trafiken. Och så liksom en liten bot då som man skriver frågor och så svarar man på de här frågorna och så kunde den liksom föreslå så här, okej, men det här är liksom det du ska göra, här är ett papper, skriv ut det, skicka in det, så har du liksom, vad säger man, bestridit den här böter som man hade fått.
Mm.
En 19-åring hade liksom skrivit det programmet.
Nej, men jag tror även för läkare till exempel kommer det vara patienterna kommer att kunna väldigt mycket mer när de träffar läkaren än vad de liksom är vana vid idag kanske. Jag menar, man kanske har gjort ett gentest. Man kanske moddar in vilka sjukdomar ens föräldrar och farföräldrar haft, vilken ålder har, vilka symptom har jag. Så talar datorn om, ja, men det är något av de här tre.
Det där gör vi redan idag. Googlar, det är det värsta man kan göra. Jag har symptom det här. En googling bort så har alla cancer.
Jo, men det är väl lite som att läsa en läkarbok ungefär. Nej, men jag tror ändå att det kommer att påverka även akademiker i mycket större utsträckning. Det är jag helt övertygad om.
Mm. Men vad blir fackens roll där då?
Ja, men vår roll är ju hela tiden, den är ju tvåfaldig skulle jag vilja säga. Den ena är att se till att arbetstagarnas arbetssituation och villkor på arbetsplatsen och löner och allt sånt där blir okej.
Okay.
Även i det nya. Och där ser vi problem med arbetstid som sträcks ut in absurdum och allting, i och med att det är lätt och möjligt att göra det på det viset. Den andra delen som ju alltid har varit, tycker jag, en paradgren i Norden och Sverige, det är ju att vi bejakar förändring. Och när det sker rationaliseringar och strukturförändringar så har vi alltid varit med på banan och se till att det sker under ordnade former, men att det sker.
Mm.
Och det är många företagsledare som säger att i Sverige går det ju jättebra att göra strukturförändringar.
Mm.
Man vet, man pratar med facket och när man har pratat färdigt med facket och kommit överens om villkoren så är det bara att köra. Och det blir inga liksom stora strejker och demonstrationer och så, utan det sker lugnt och sen så måste man se till att det finns möjlighet för omställning för de som liksom blir utan jobb.
Mm. Mm.
Så det är liksom hela det här hjulet som ska funka för att Sverige ska kunna rationaliseras på ett bra sätt. Mm. Och det har vi klarat av hittills, så vi kommer klara det också.
Mm. För det upplever jag lite en annan myt om Sverige, att det skulle vara att vi har, att det är väldigt så här, stelbent och så.
Ja,
jag hörde det bara senast i, för några dagar sedan när det var så här, men det, och det var någon som berättade om arbetsrätten i det här landet, ett annat land, och de bara, men det är ännu stelare än i Sverige alltså, oj. Och jag tänkte så här, Sverige är väl jätteflexibelt, just för vi har så mycket reglerat i avtal och inte i lag till exempel.
Ja, och att vi faktiskt är genuint, vi inser även liksom, det spelar ingen roll om det är LO, TCO eller SACO, vi inser att vi är ett litet land, vi är beroende av att vi kan exportera och vi är alla överens om att vi ska inte ligga långt ner i näringskedjan utan vi ska ligga ganska högt upp i näringskedjan. Mm. Och då måste vi vara med på att gamla jobb försvinner och nya kommer till.
Mm.
Vi har ju pratat en del om förändringar och hur, att samhället har förändrats och kommer förändras. En tanke som uppstår hos mig då, vad tror du kommer leda, liksom, vad är det för utveckling som kommer leda till störst förändring just för fackförbunden? Det är en stor och svår fråga, det vet jag. Men, något exempel, digitaliseringen.
Ja, men digitaliseringen är ju självklart att det pratar alla om idag. Jag tror att en annan stor utmaning är ju naturligtvis flyktinginvandringen i den omfattning som vi har sett hittills. Det kommer ju ställa stora krav på arbetsmarknaden, för det är klart att vi måste se till att de nya svenskarna kommer in och får jobb. Mm. Det är vi inte särskilt bra på i Sverige. Om det är några grejer vi är bra på så kan man konstatera att det där är inte vår paradgren. Där finns det andra länder som är mycket snabbare på bollen.
Mm.
Och det blir för dyrt och det blir för stora konsekvenser om vi inte ser till att de som kommer till Sverige kommer i jobb ganska fort.
Mm. Vad är det vi gör fel då? Eller jag menar, vad är det som gör att vi inte är så bra på det?
Ja, det finns det väl de som kan bättre än jag kanske då. Men jag kan ju bara konstatera att om vi tittar på invandrade akademiker, som naturligtvis är de som vi är mest intresserade av då, så kan vi se att det tar väldigt lång tid att få en utländsk examen godkänd i Sverige. Det finns dåligt med kompletteringskurser på högskolor och universitet. Vi kan också se att det tar väldigt lång tid. Man måste gå igenom vissa steg. Och det är samma steg om du kommer hit och är liksom filosofidoktor eller om du kommer hit och inte nästan har någon skolgång alls. Mm. Så ska du igenom några SFI. Och nu börjar man rucka på det här. Men jag känner att det har varit väldigt mycket av one size fits all. Och det har inte passat någon kanske, om vi ska vara riktigt ärliga.
Mm.
Jag tror ju att många av våra välutbildade invandrade akademiker skulle liksom ganska fort kunna komma in. Och jag, ibland har jag funderat på om de här, jag menar, det är klart att om man ska vara kirurg eller läkare att man måste kolla att de kan det de säger sig kunna. Men på många andra jobb så märker man väl ganska fort om en person har den kompetens de ger sig ut för att ha. Jag menar, vi håller väl inte på att kolla en svensk som söker ett jobb och så säger de att de har någon viss utbildning. De flesta håller väl inte på att granska och ringer upp på universitetet och kollar att det där är okej. Men här är det helt plötsligt så väldigt viktigt att kontrollera då att den där, om någon säger sig vara ekonom eller vad man nu säger att man är ingenjör, att man liksom ska kolla upp den där examen istället. Ja, men kan man inte kolla det på ett jobb då?
Mm.
Gå 6 veckor med en erfaren ingenjör så kan nog den erfaren ingenjör avgöra om det här är en ingenjör eller inte. Det tror jag i alla fall.
Mm.
Man kanske måste liksom fundera över, finns det andra sätt än att försöka tillskriva utbombade universitet i Syrien liksom, och försöka få reda på vad någon har gått för en massa år sedan där. Det är klart att det är svårt.
Just det.
Mm. Mm. Mm.
Mm. Så jag säger inte att det där är en bra modell, men jag tror man skulle kanske våga pröva lite nya sätt.
Precis,
tänka lite nya banor.
Mm. Mm. Och där finns det ju redan utrymme, känns det som, i arbetsrätten. Alltså med provanställningar.
Ja, visst, det gör det ju. Jag tycker att det finns ju väldigt många möjligheter idag för provanställning och visstidsanställning. Och kanske för många möjligheter, om man ska vara lite ärlig. Vår uppfattning är ju ändå att en tills vidare anställning är liksom normen. Det är så det är det man ska liksom, det är det som är det vanliga. De andra ska vara undantag.
Mm.
Men i det här fallet så är väl en provanställning, som sagt, det är väl en utmärkt sätt att testa i så fall.
Mm.
Om vi knyter an lite till där vi var tidigare, att vi pratade om fackens utveckling historiskt, så kan man ju också se i anslutningsgraden, när man tittar lite bakåt över tid, så har det ju ändrats. Och där skiljer det sig ganska mycket mellan LO-förbunden och TCO och SACO. Eller mycket vet jag inte, men det skiljer sig i alla fall. Och man kan väl säga att LO har väl haft en ganska negativ trend med där man har tappat medlemmar, och det har varit en trend över flera år. Jag hittade någon statistik eller någon liten graf på nätet, så jag vet inte riktigt hur tillförlitlig den är, men den har ni säkert bättre koll på. Men där såg det i alla fall ut som att TCO dippade då tidigare under 2000-talet och sen har ökat lite grann de senaste åren, medan SACO då sakta har ökat i medlemsantal de senaste 10 åren.
Ja.
Det, så SACO är ju lite trendbrytare i den här...
Man kan säga att SACO har väl nästan ökat alla år som de har funnits.
Ja.
Ända sedan 40-talet. Utom något år då när A-kasseavgiften gick upp så drastiskt under ett år. Då liksom planar i alla fall. Det finns ju olika skäl till det här. Jag menar, om man tittar på när SACO startades då i mitten på 40-talet. Vilka yrken som var akademiska yrken. Och vilka yrken som är akademiska yrken idag.
Mm.
Och hur många som har en akademisk utbildning. Jag tror på den tiden var det kanske 5-8% av befolkningen som var akademiker. Och idag är vi liksom uppe i 45% eller något sånt. Just där. Det har klart gjort möjligt för oss att växa. Från 10 000 till 670 000.
Mm.
Den motsatta utvecklingen har ju faktiskt varit för LOs del. Så jag menar, underlagen har förändrats. Så jag tror... Man kan också fundera på om man gör saker och ting rätt eller fel. Men underlagen har förändrats. Det tror jag man måste liksom inse. Att antalet industriarbetare har liksom minskat radikalt.
Just det.
Mm. Så det är klart att det påverkar ju föräldrars del. Det finns inte möjlighet för dem att ha riktigt lika många. Men tittar man sen på anslutningsgraden.
Mm.
Som egentligen kan vara mer intressant. Så kan vi ju konstatera att det mäts ju då bara tjänstemän och arbetare. Det mäts inte på akademiker. Men där kan man ju kolla att det är ju... Vi är unika i världen att ha högre anslutningsgrad för tjänstemän än för arbetare i Sverige.
Mm. Varför är det så?
Ja, det är
en jättespännande fråga.
Det är en jättespännande fråga, och det kan man ju fundera över. Dels en sak som det beror på att vi har fackföreningar för akademiker i Sverige. Det finns ju bara i Norden egentligen. Jag har inga kollegor i liksom andra länder. Det finns juristföreningar och det finns läkarföreningar och så där vidare, men det är mycket mer av en profession, enbart profession.
Mm.
I Sverige är det både profession och fack i samma, och det tror jag är en väldigt lyckad kombination. Men det gör ju att till, om vi säger alla andra tjänstemän, så läggs akademikerna till, och det gör att vi får en hög anslutningsgrad. Mm. Sen har vi ju liksom av tradition en hög anslutningsgrad rätt av i Sverige. Och det har ju LO också jämfört med många andra länder. Men tittar vi på anslutningsgraden till facket i Frankrike, så ligger den på 8-10% eller något sånt där.
Mm.
Och det är ju liksom, vi ligger ju ändå på, tjänstemännen ligger på över 70% i Sverige.
Mm.
Sen kan man väl säga så att man kan väl vara glad åt att saker liksom sakta men säkert ökar hela tiden. Men om vi tittar på hur många akademiker det finns ute på arbetsmarknaden, så kanske man inte ska slå sig till ro och tycka att vi ska vara nöjda. Glad kan man vara, men nöjd ska man nog inte vara.
Mm.
HR-poddens sponsor HeadAgent är experter på executive search med fokus på chefsroller och nyckelpersoner inom områdena marknad, försäljning och affärsutveckling. Det som gör HeadAgent unika är egentligen 4 saker. Den personliga kontakten med strävan efter långsiktiga relationer med kunder och kandidater. En bred och verklighetsförankrad kompetensbredd som möjliggör ett konsultativt förhållningssätt gentemot både kandidat och kund. Fokus med färre och mer effektiva uppdrag per konsult som ger bättre fokus, driv och attention till varje uppdrag. Och sist men inte minst, passion. Alla som arbetar på HeadAgent karaktäriseras av högt driv, hög energinivå och ansvarstagande för att uppnå den optimala win-win-situationen.
Jag tänker, vilka ser du som de viktigaste liksom, arbetslivsfrågorna för era medlemmar just nu?
Ja, just nu. Det viktigaste för alla människor som kommer ut på arbetsmarknaden är att få ett jobb. Det tror jag är jätteviktigt. Och det verkar ju vara som att en akademisk utbildning är en jättebra medicin för att få jobb.
Mm.
För vi har låg arbetslöshet. Och den arbetslöshet vi har är ofta ganska kortvarig. Naturligtvis med vissa undantag. Så där kan vi väl ändå känna att ja, det är bra. Och så ska vi se till att det fortsätter vara. Sen ser jag att vi skulle kunna bli bättre på en del områden. Men en viktig fråga inom arbetslivet för akademiker är naturligtvis övergången från studier till arbetsliv.
Mm.
Och där tycker jag inte att vi är särskilt bra i Sverige heller. Jag hörde om liksom alumniverksamhet och så vidare. Jag menar, engelska universitet är mycket, mycket, mycket bättre på det. De har stora avdelningar som jobbar med de här frågorna. Och det känner jag att där är vi fortfarande kvar i en gammal modell där man från högskolan är väldigt mycket intresserad av hur det ser ut på högskolan. Mm. Och i näringslivet är man väldigt mycket intresserad av, men inte av varandra.
Men hur menar du där? Alltså att skolorna hjälper folk att hitta
jobb? Ja, och ha kontakter. Och det här är också olika. En del högskolor är mycket bättre och sådär. Men jag tror att i allmänhet skulle vi liksom kunna bli bättre och ha en tätare samverkan mellan yrkesliv och akademi.
Okay.
Mm. Så att den här övergången skulle kunna ske mycket smidigare och mycket mer effektivt. Att man skulle liksom hitta mycket mer rätt jobb första gången än att man liksom ska hålla på och valsa fram och tillbaka innan man hittar rätt jobb.
Mm.
Och också hitta möjligheter till praktik på lov och vad det är man behöver i olika utbildningar. Så jag tror liksom att den här, alla pratar mycket om den här samverkan mellan högskola och yrkesliv. Men jag ser lite för lite verkstad.
Mm.
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 Ja, så det är en av de viktigaste. Det är en viktig
fråga. Den andra viktiga frågan tror jag är, det ser vi ju nu att våra grupper också börjar drabbas i högre utsträckning av sjukdom. Och det är ju i väldigt hög utsträckning psykosociala skäl som gör att man blir sjukskriven. Och de yrken som vi nu ser drabbas hårt, det är de av våra yrken som är typiska kontaktyrken. Där man har kontakt med en patient eller med en klient eller vad det nu kallas. Och där pressen nu är så hård på våra medlemmar att man känner att man inte riktigt klarar av det.
Mm.
Och det är kvinnor igen. Men nu kvinnor i mycket yngre åldrar. Förra stora sjukskrivningskrisen eller vad vi ska kalla det för, var ju väldigt mycket kvinnor som var kring 50 och där. Nu är det liksom kvinnor kring 30 som blir utslagna och långvarigt sjukskrivna. Och det där är ju symptom på någonting som vi ändå måste liksom börja titta på. För det är ju inte okej att folk liksom blir långvarigt sjukskrivna och kanske sjukskrivna så länge så att man inte kan komma tillbaka till sitt arbete när man är 30-35 år. Det går liksom inte. Då har man ju så otroligt långt yrkesliv kvar.
Verkligen.
Så det är ju, bortsett från den personliga tragedin så är det ju liksom en ekonomisk omöjlighet för Sverige att ha det på det sättet.
Mm. Mm. Vad gör man där då med det? Är det en organisatorisk fråga? Att man organiserar på fel sätt? Har man för lite personal?
Det är svårt att vara generell där skulle jag vilja säga. Det finns nog många olika. Många vittnar ju om att man känner att man inte får utöva sin profession på rätt sätt. Utan man känner att man har liksom, man kanske har en legitimation och man kanske till och med har någon form av ed. Och man har liksom sagt att så här ska jag utöva mitt yrke.
Mm.
Och så känner man att nej, men jag kan inte riktigt göra det på rätt sätt. Därför att jag har kanske för många patienter eller jag har för kort tid eller vad det är. Och det här stressar en väldigt hårt. Och det måste man ju förstå. Man har ju liksom lärt sig ett yrke och skaffat sig en profession. Och sen får man hålla på med en väldig massa andra saker än det man egentligen är utbildad för.
Mm.
Och det tror jag, lärare är väl ett typexempel som säger det att ja, men låt mig bara få vara lärare så kan ni nog få se på resultat. Men jag måste hålla på med 1000 andra saker också.
Mm.
Man har tagit bort väldigt många andra stödfunktioner inom många yrken. Och det tror jag man kanske måste fundera på hur det ska vara.
Mm. Mm.
Man kanske kan ha biträdande lärare. Apropå det vi var inne på tidigare. Ja. Lärare från andra länder kanske kan gå in och biträda som lärare.
Mm.
Och lära sig säkert språket ganska fort på det sättet. Och ja. Mm. Det finns ju alla möjligheter om man bara liksom vågar pröva.
Mm. Jag läste en debattartikel, jag kommer inte ihåg nu vem som skrev den. Men hon föreslog det liksom att så här, istället för att tänka på att vi behöver Vissa pratar om att vi behöver enkla jobb för att det är folk där. Andra pratar om nej, vi behöver väldigt kunskapsintensiva jobb. Ja, då vill hon lyfta fram perspektivet att så här, men behöver vi kanske inte lite fler så här medelsvåra jobb? För att många, det är ju jättemånga av de jobben som har försvunnit.
Mm.
Och då att de här uppgifterna har lagts på kanske de som har de här svårare jobben då. Men som istället går under av att behöva göra allt det här. Både att det är mycket att göra och att man upplever att det är lite illegitimt kanske. Att det är jag som ska göra de här sakerna. Ja. För jag har ju legitimerat någonting annat.
Med administrationsjobb tänker du på då eller?
Mycket kring administration och den sortens grejer.
Mm. Nej, men jag tror att de flesta svenska människor oavsett vilken utbildning man har. Så är det liksom inte fråga om att inte vem som helst kan gå och sätta på en kaffekanna. Eller liksom bära bort sin egen pappersinsamling. Alltså, jag tror att man måste liksom... Det är inte det här att man ska tro att bara för man har skaffat sig en utbildning så ser man liksom lite för fin för att göra vissa uppgifter. Det är inte det det här handlar om, utan det här handlar väldigt mycket mer om att utnyttja rationellt folk som har höga skills så att de utför dem istället för att hålla på med massor med annat. Sen behöver man liksom, ingen gör liksom sitt jobb 100% av tiden. Man behöver också andra lite grejer, lite pauser från det. Men när man har väldigt högt tryck av just i de här kontaktgrupperna då, eller kontaktyrkena, och man känner att det, när jag dessutom har en väldig massa administration som jag inte får någon som helst hjälp med. Och det är då det blir liksom övermäktigt.
Jag såg någon rapport, nu kommer inte jag ihåg heller vad den var för någon. Men det kan jag nog gräva fram. Men som visade just att de som ligger väldigt högt i sjukskrivningar, precis som du sa. Några exempel var präster till exempel och socialsekreterare, socialarbetare.
Ja. Och de sitter ju med svåra samtal alltså. Och svåra beslut. Jag menar en social... Då ska du sitta där kanske och fatta beslut om en fosterhemsplacering. Så jag talar om för föräldrar att ni får inte ha kvar ett barn. Jag menar, ni kan ju förstå vilket beslut att sitta och meddela.
Mm.
Det är ju inte... Det är ju inget bra mottagande antagligen va?
Mm.
Och det förstår man. Har man många sådana och inte har chansen att återhämta sig. Då blir det ju det blir naturligtvis för mycket för folk.
Jag tänker vi kommer ju in som en av de viktiga arbetslivsfrågorna är då den här arbetsmiljön och den här problematiken med att vi har många som, fler och fler som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa egentligen. Nu i vår så träder det ju i kraft en ny arbetsmiljöföreskrift som lägger då ett större ansvar på arbetsgivare för psykisk arbetsmiljö. Vad är dina reflektioner kring det här?
Ja, men jag tycker det är hög tid att det kommer. Vi har ju varit väldigt bra på arbetsmiljöfrågor när vi ser på den fysiska arbetsmiljön. Så även om det fortfarande finns brister, det vet jag. Men det är ju ändå så att vi är ganska duktiga på det i Sverige om man jämför med andra länder. Medan däremot så har den psykosociala arbetsmiljön som vi vet drabbar allt fler inte haft samma liksom lagstöd. Och därför tycker jag att det är bra att den här föreskriften kommer nu.
Hur arbetar Saco på något sätt med det här?
Ja, alltså, man kan ju säga så här att det är ju medlemsförbunden som egentligen har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ute på arbetsplatserna. Vi har ju en person som jobbar med det centralt för att liksom hålla ihop och sitta med i kommittéer och sprida information. Men annars så är det ju så att det är ju ofta den som är lokalt fackligt aktiv som också har rollen utav skyddsombud i så fall. Då. Så att... Vi försöker jobba med det här och där samverkar vi naturligtvis mycket ute på arbetsplatserna. För det där. Egentligen är det ofta så att alla har ju samma målsättning. Det ska vara en bra arbetsmiljö. Och sen är det att det kan vara ganska svårt att förstå hur ska den där se ut och vad är det man ska göra för någonting. Det är ju enklare att förstå att man ska ha hjälm på sig på ett bygge. Liksom, än vad är det som gör att helt plötsligt någonstans så börjar det bli väldigt många som blir utbrända. Vad är det liksom det beror på? Det är mycket svårare och där måste man liksom slå sina kloka huvuden ihop och fundera. Och det kanske inte heller är så att det liksom är en medicin som gäller för alla utan det kan vara lite olika grejer som man måste se till.
Just det.
Men det finns ju forskning på området och man vet ju faktiskt hyfsat väl vad det är som gör att folk blir utbrända.
Just det.
Jag har en fråga som jag tänker, jag hoppar lite till ett annat ämne. Det var egentligen tillbaks delvis till det här med digitaliseringen. Jag tänker på att på många arbetsplatser så är ju en anledning till att arbetsmiljön förändras är för att det blir mycket som blir digitalt. Alltså man använder datorer, mobiler, och liksom man förväntas, eller ja, det kan finnas en implicit kanske förväntan att man är tillgänglig under mycket större tid än de här 8 timmarna liksom per dag, eller en viss kontorstid. Och det verkar vara ganska mycket upp till liksom individen själv. Alltså det verkar vara på få arbetsplatser där det är så här väldigt uttalat exakt så här: ja, vi förväntar dig oss att du ska vara tillgänglig hela tiden. För om man uttalade det explicit, då skulle man kanske vara tvungen att betala folk för att ha jour.
Ja, precis.
Så det är liksom lite, så man låter det vara implicit där, upplever jag. Alltså, men var det i Frankrike när de skulle börja bestämma att så här, nej, man får, sådan lag att man inte får svara på telefon efter arbetstid sådär. Och det känns inte som den svenska modellen kanske att sätta en sån lag. Men jag tänker, jag tror att det är en stor källa till stress för många personer. Att man har svårt kanske att verkligen sätta de här gränserna för att man vill liksom... Man vill vara tillgänglig, men ändå att det blir jobbigt. Jag vet inte riktigt vad min fråga var, men jag tänker såhär... vad har du att säga om det?
Till att börja med skulle jag vilja säga så här: det går ju aldrig att stoppa utvecklingen.
Nej.
Och på många sätt är det väl alldeles fantastiskt att jag kan, när jag sitter på tunnelbanan, beta av 4-5 mejl här mellan att jag åker hit på 2 stationer. Och så är jag liksom av med det.
Mm.
Jag kommer ihåg hur det var när man inte kunde det. Så hade man varit på en tjänsteresa i 3 dagar. Och så kom man tillbaka och startade sin dator. Och då hade man liksom 300-400 olästa mejl. Som man skulle säga att visst, då hade man alltid 2 timmar. Bara liksom att gå igenom och se vad är det jag måste göra någonting vid. Och vad är det jag kan slänga. Mm. Så har jag ju inte nu. Det är väl också jättebra, många säger till mig, för mig passar det utmärkt att jag hämtar barnen och sen leker jag med barnen och sen när barnen har lagt sig, ja men då tar jag en timme och jobbar. Det passar mig utmärkt. Så i grunden tycker jag det här är en möjlighet och för väldigt många människor väldigt bra. För mig är det oerhört avstressande att veta att jag har koll. Jag tycker det är skönt, jag går liksom alltid nästan in, även på semestern, så och kollar mejlen ett par gånger om dagen, och det förväntas väl med mitt jobb då. Problemet blir väl när man inte har ett ledarskap som liksom beskriver vad man förväntar sig. Det är lite vad du säger här. Jag tror att skulle vi gå ut och säga så här, ja men vår rekommendation, det är att man stänger av sin jobbmobil och lämnar den på jobbet. När man liksom går hem så går man hem. Jag tror att våra unga ambitiösa akademiker, medlemmar som har kommit ut på arbetsmarknaden. Om jag skulle gå ut och säga att den mossiga gubben är inte klok, skulle jag stänga av min mobil. Jag menar, de som kommer ut på arbetsmarknaden, de är uppvuxna med en mobil framför näsan. Alltså liksom det här att slå av den, jag tror det finns inte. Utan då måste man börja fundera på, ja, men jag som chef, hur agerar jag? Hur ser jag till att jag ger rätt signaler? Men också en själv kontroll, att man säger, men hur ofta tittar du den här nu då? Och hur länge håller du på kvällen? Förväntar sig arbetsgivaren att du ska vara tillgänglig liksom i princip dygnet runt? Alltså, ska man då också vara tvungen att vara på arbetet mellan 8 och 5? Jag menar, då har man ju liksom både den gamla regleringen och så allt det nya. Det måste ju finnas liksom, gummisnoden kan ju dras ut igen, men då får man ju lov att släppa efter lite i den andra. Så jag tror att man måste fundera över, är det rimligt att man ska jobba 8-5 då, då? Eller ska man ha, om man nu alltid är tillgänglig och kan jobba överallt, så här, ja, hur ska det då se ut? Då måste man liksom resonera kring, hur ser min arbetsdag ut egentligen? Och hur stor del av det ska jag tillbringa på jobbet? För det tror jag är viktigt att man gör. Men man kanske kan förlägga viss tid på annan plats. Eller man kan säga att eftersom jag alltid är tillgänglig så kan jag gå lite tidigare. Kanske på fredagen eller på tisdagen. För då ska jag ut och leka med mina barn eller vad det är för något. Men jag tror man måste börja fundera över att den möjlighet som det här medger måste också liksom anpassas i arbetslivet.
En sak jag tänker där är ju också att man kan bli tydligare som arbetsgivare just med förväntningar. För förväntningar kan ju vara rätt olika på olika arbetsplatser. Det kan ju vara så att det är okej att man jobbar var som helst, när som helst, eller så är det inte det. Det är ju sånt man ofta, precis som du säger Gisela, så är det ju sånt man ofta lär sig implicit genom att man liksom känner av och tittar på hur alla andra gör när man kommer in som ny. Men man kan ju också försöka skapa en större tydlighet som arbetsgivare genom att faktiskt göra en del saker mer explicita och kanske sätta upp lite riktlinjer för vad som är förväntat och okej och inte.
Ja, men det tror jag. Och sen tror jag att det är viktigt att man faktiskt själv sätter upp gränser för sig.
Så är det ju.
Jag menar, man vet ju det att om man sitter och läser mejl det sista man gör innan man ska sova, då sover du dåligt. Det finns ju liksom forskning. Så att det finns ju vissa tumregler man kan ändå ha. Att man kanske efter klockan liksom 9:30 så kanske man ändå ska försöka låta bli att läsa mejl och jobba och sådär. För då behöver man liksom gå ner i varv för att kunna sova ordentligt på natten. Och man kanske inte det första man gör måste läsa mejl när man vaknar på morgonen. Jag menar, och även liksom även om man då säger så här på semestern, jag vill ändå kolla mejlen. Ja, men man kanske inte behöver ha med sig den här överallt vart man går på badstranden och sådär. Men sen när man kommer hem på eftermiddagen, då kanske det känns okej att kolla. Men, och det beror lite på vad man har för jobb också, tycker jag.
Mm.
Vissa jobb är liksom i någon mening både avlönade och har en hög frihetsgrad. Och då förväntas man ju naturligtvis också vara tillgänglig.
Det hjälper nog om man har ett fackförbund i ryggen på sig och liksom känner att man kan sätta de här gränserna. Jag kan känna just att det blir så här, om det blir så subjektivt, då blir det på något vis ganska orättvist på så här, de personerna som har en väldigt hög pliktkänsla och känner att de aldrig kan säga nej till någonting, och sådana personer som jag som bara nu stänger jag av den här.
Ja.
Och liksom ifall det blir, då blir det ju så här ytligt likadant. Ni får sätta era gränser själva. Du får sätta dina, jag får sätta mina.
Mm.
Medan det i realiteten blir liksom väldigt orättvist för den personen som har svårt att sätta gränser själva.
Men så har det nog alltid varit.
Jo, det är sant.
Oavsett media eller liksom hur man kommunicerar, så har det alltid varit så att det finns de på en arbetsplats som tar på sig massor och andra som flaxar förbi. Så är det lite grann. Men jag tror också att man ska akta sig för att tro att man kan liksom detaljreglera det här. Jag tror lite som du är inne på. Ja, men på den här arbetsplatsen så jobbar vi så här.
Mm.
Om man liksom ställer sig den frågan som chef för en arbetsplats. Att, ja, men min uppfattning är att vi gör på det här sättet här. Ja, men jag förväntar mig nog att mina medarbetare ändå ska vara tillgängliga. Därför de är välavlönade och de har ansvarsfulla arbeten. Det är liksom, låt oss säga, en ledningsgrupp på ett större företag. Så kan jag tänka mig att vd säger ni ska vara tillgängliga dygnet runt varenda dag av året. Behöver jag ringa dig klockan 4 på natten så kommer jag att göra det. Och det har du betalt för. Då har man liksom talat om hur det är där. Och så vet man vilken ersättning man får för det. Och så kan man ju fundera över. Ja, men jag förväntar mig inte att ni ska vara tillgängliga igen. Men jag tycker ändå att det är rimligt att ni kanske tittar på mejlen. Även liksom när ni är lediga. Så bara så man liksom talar om vilka spelreglerna är. Och det är väl bra om man har tänkt igenom det också.
Mm.
För då kan man ju inse att men så här kan vi inte ha det.
Mm.
För det orkar vi inte med. Men så där kan vi ha. Mm. Och i gengäld så har man den här frihetsgraden eller vad det nu är. Så att jag tror att man som chef, men också kanske i någon form av dialog med en facklig organisation, kan fundera över vilka spelregler man har. Och i förlängningen så tror jag att det här kommer också innebära att vi kanske måste ha annorlunda kollektivavtal.
Mm.
Där måste vi se till att vi förhandlar fram kollektivavtal som känns relevanta för unga, nya medlemmar.
Mm.
Men också relevanta för nya annorlunda företag som växer fram nu, som inte ser ut som företag gjorde för 20 år sedan. Så där tror jag vi har liksom en, tillsammans med arbetsgivarna en viktig uppgift att slå vakt om vår modell så att den är up to date.
Mm.
Så det tror jag, där har vi nog ett jobb som vi har börjat lite här och var. Några av våra förbund har börjat liksom diskussioner med arbetsgivare om framtidens kollektivavtal, och det tror jag vi måste liksom säga ja, det måste vi göra.
Mm. Vad spännande.
Ja, jättespännande.
Man hur de har sett.
Ja, och de kommer inte att se ut som nu, det tror jag inte.
Mm.
För jag kan tycka faktiskt ibland, och jag vet att det är svårt, va? Men om man läser ett kollektivavtal så kan man ibland känna att det här känns inte riktigt som det faktiskt funkar.
Mm.
För det har blivit, det är inte så mycket det här tid på jobbet som räknas, utan det är mycket mer vad du producerar och vad du kommer fram till och sådär som mäts.
Mm.
Och det kanske är det man måste då beskriva. För kollektivavtal ska ju liksom beskriva hur arbetet ska utföras någonstans. Eller hur det ska, vilka ramar som finns kring arbetet.
Mm.
Och om man har skrivit någonting som inte stämmer överens alls med hur det ser ut. Ja, men då har man ju beskrivit någonting som, vad ska man använda det till då?
Precis, det kanske speglar en annan tid när det var väldigt viktigt. Så. Jag menar, förr i tiden så var det ju det som var viktigt.
Ja.
Det var ju arbetstiden vi var på jobbet.
Ja, visst.
Och därmed ja, men betalda över tid och hela det här. Men idag så är det mycket mer flytande.
Ja. och samtidigt se till att det inte blir så att man bara lägger på eller tar på sig va? Utan att det finns en balans så att man kan hitta balansen i livet. För det är väl det som gör kanske fortfarande att det är väldigt många kvinnor som blir sjukskrivna. Jag tror att det är övertygad om att det fortfarande är som man jobbar fullt ut på sin arbetsplats och sen har man liksom i alla fall 75% av ansvaret för hem och barn.
Mm.
Medan mannen har ett mindre ansvar många gånger för hem och barn. Och sen ska man hinna med allt det andra som förväntas i samhället nu för tiden. Jag menar, man ska ju vara duktig på allting numera.
Mm.
Jag menar, det spelar ingen roll om det
är
springa maraton när man ska ordna heminredning, om man ska måla, om man ska tapetsera, om man ska vara så jävla duktig. Och så ska man vara liksom snygg och fräsch och alltihop. Mm. Jag menar, alla de här kraven ihop. Plus att man ju idag också annonserar ut allt det här och sociala medier. Alla förväntas liksom, och titta här vad bra jag är, titta här vilken fin måltid jag har lyckats laga på tisdagskvällen liksom. Och alla bara känner, och inte jag har inte gjort det. Jag tror kampen där har blivit väldigt mycket. Förut när man liksom kom hem och vad man serverade till middag, det var liksom en privat sak, men idag är det liksom en offentlig grej för många människor.
Mm. Det finns många sätt att känna sig otillräcklig.
På, absolut. Om man vill. Om man vill det så finns det väl. Och jag menar,
och många sätt att känna sig sedd också. Mm. Andra sidan av myntet.
Ja, men det hänger ihop.
Mm.
Mm. Mm. Det är sant.
Ja.
Men okej, okay, så nu har vi pratat om en del frågor som är viktiga arbetslivsfrågor för Saco idag. Men om man tänker för dig personligen då, Göran. Vad är det för frågor som engagerar dig lite extra?
Ja, men jag tycker väl att väldigt många av de frågor som vi har pratat om nu, det är ju det som engagerar mig. Det är klart att det är det. Jag tror att börja liksom resan mot de nya kollektivavtalen, det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Nu skriver vi inte så mycket kollektivavtal här, men att ändå få finnas med i det jobbet, det tycker jag känns spännande. Jag tror att vi har en stor utmaning på pensionssidan också. Vi har bra pensionsavtal, det ska jag inte säga någonting annat. Men man kan också konstatera det att jag tror att i fjol så 50% av kvinnorna som gick i pension förra året fick garantipension.
Lägsta nivå?
Ja,
mm.
50%. Alltså, det finns någonting i vårt pensionssystem som gör att vi får ganska många personer som får dålig pension. Jag tror också att väldigt många, även av de som har en bra lön och kommer att få en ganska bra pension, är omedvetna om hur pass mycket mindre inkomst man ändå kommer att få den dag man går i pension.
Mm.
De flesta tror att det kommer väl att vara lite skillnad sådär på marginalen, men det jämnar ut sig för det blir lite billigare att leva när jag inte arbetar. Men jag tror liksom, när jag går i pension, vilket inte är jättelångt, men när ni går i pension så kommer den där liksom vara väldigt stor diskrepans. Och jag tror man måste liksom börja fundera över hur ska vi se till att få det där på ett bättre sätt.
Mm. Men det är lite svårt, för jag känner liksom att man har, alltså man har utbildat sig ganska länge, och så har man jobbat och så har man kanske gjort lite, och ja, för mig och min sambo liksom känner så här att det är ganska nyligen som vi har så här, känner att så här, nu har vi en ganska stabil situation, ja. Typ att saker har liksom ordnat sig, så här, att man känner att så här, okej, men nu har man så här mark under fötterna på ett bra sätt här. Och så tänker jag så här, okej, men nu har man liksom 35 år på sig och bara så här, liksom se till då att man jobbar in tillräckligt mycket pengar, och man måste tänka på det här med boende, du vet, så, här, så att man inte har för höga kostnader när man ska gå i pension, och liksom, det känns ganska stressande faktiskt att tänka på.
Och då är du inte så gammal ännu.
Nej, liksom, det finns fortfarande mycket annat man ska göra som också kostar pengar.
Absolut, man ska ju leva också.
Mm.
Man vet ju inte om man kommer att gå i pension.
Nej, precis. Det ska man inte glömma bort.
Ja, men jag tycker att man måste ändå, vi har ju några utmaningar här. Och en utmaning som man pratar mycket om, det är att man säger att vi måste jobba längre. Och det tror jag. Och där kan man konstatera att vissa yrkesgrupper har lättare att göra det. Vi ser nu att våra medlemmar redan nu går upp och jobbar många gånger längre än till 65.
Mm.
Medan det är klart att i vissa LO-grupper är det nästan omöjligt att orka ens till 65. Alltså, jag menar, där får vi konstatera att där blir ju också en ytterligare för det är ofta de som har dålig lön.
Mm.
Så där måste man liksom fundera över det. En annan sak är ju, som du säger, att det är först nu man börjar känna att man har lite fast mark under fötterna. Hur kommer det sig att vi har så sent inträde på arbetsmarknaden? För det är ju liksom i andra änden. Jag tror vi har någonstans ligger på 28-29 år när man kommer in och börjar jobba.
Mm.
Och då kan man väl säga så här, ja men man är färdig med gymnasiet, då är man liksom typ 19 va?
Mm.
Och så pluggar man, låt säga att man pluggar 5 år då, för att bara ta i, då är man 24.
Mm.
Och så kanske man vill vara ute och tågluffa eller vad man nu luffar runt i världen 1 år, då är man 25. Då är ändå 3-4 år till, vart tog de vägen någonstans? Det tycker jag, det borde man vara lika intresserad av från politikernas sida som det här med att få folk att jobba längre efter 65.
Mm.
För det är klart att om du kommer in tidigare så börjar du tjäna in din pension. Och den hinner ju då förhoppningsvis förränta sig dessutom. Till skillnad från de pengar du tjänar in när du är 65. De ska du ju nästan omedelbart börja använda.
Ja,
så det finns ju många, egentligen större vinster med att få folk att börja jobba lite tidigare.
Mm.
Mm.
Vad säger ni som är unga?
Ja, men jag tror att det är bra. Alltså jag, för min egen del har jag började jobba när jag var 24 då. När jag tog examen första gången.
Ja,
och sen liksom har gått lite in och ut, ja, om man säger sådär. Så vi får väl se hur det blir med
pensionen. Men då får jag ta en annan sak som jag tror, ja, som är kopplat till det här. Jag tror att vi skulle kunna ha en bättre vägledning för ungdomar. Så att de liksom kunde hamna rätt på en gång. Förstår ni vad jag är ute efter? Uh-huh. Väldigt många börjar någon utbildning som märker att det här var ingenting för mig.
Uh-huh.
Jag tror liksom det här att kunna göra välgrundade val. Vi försöker hjälpa till härifrån med olika med studentmässor och böcker och sånt där som talar om hur framtidsutsikter ska se ut och så vidare. Men jag tror det där skulle man kunna göra mer av. För att, jag menar, det är klart att om väldigt många skaffar sig en viss utbildning och man vet att det finns bara så här många jobb där.
Mm.
Det är klart att man ska göra det. Det är precis som att en del ger sig tusan på att man ska bli den nya Zlatan. Vi måste ha folk som ger sig in på liksom, och vill bli fotbollsproffs. Fast man vet att det är så här många bara utav alla de som blir det. Va?
Mm.
Men man måste ju ändå veta vad det innebär om man ger sig in. Ett tag var det ju media som alla skulle plugga. Och så visste man att det fanns väl och där. Det är ju jättemånga som har pluggat media som inte alls håller på med det. Nu kanske har svårt att hitta ett bra jobb och gå på hugg och sådär va. Jag tror att man mycket tydligare skulle hjälpa ungdomar och se till att de faktiskt hamnade på någorlunda rätt utbildning.
Mm.
Eller stödjer kanske ett bättre uttryck.
Mm. Ja, men jag upplever det att det enda som verkligen hjälper, höll jag på att säga, det är liksom att man är ute och arbetar och märker och får prova. För att det går inte riktigt att läsa sig till sådär.
Nej, men det tror jag. Liksom prao och möjligheter och vara ute på praktik och alltihopa det där. Det tror jag, absolut.
Jag tror det är svårare idag för att det finns så många fler olika vägar. Och det är inte som förr i tiden när man valde en bana och så var det den givna banan. Mm. Det var liksom klart då. Mm. Idag så kan man ju ändra och byta riktning och det är mycket friare på något sätt. Möjligheten är mycket större. Men jag håller med dig om att jag tror att det går att göra mycket fler insatser för att hjälpa till och liksom guida, ge råd, stötta, informera, ge kunskap om hur det ser ut och så vidare. Men jag tror att den resan är lite snårigare idag.
Det är jag helt övertygad om. Men det talar kanske för att man behöver ha mer stöttning. Och det finns ju, alla ser framför sig liksom något samtal med någon erfaren person. Sådär. Men apropå tekniken ger väl möjlighet att verkligen få inblick i hur olika typer av arbeten ser ut och så vidare. Det skulle man kunna liksom göra rätt så illustrativt, tror jag.
Mm. Mm. En sista fråga. Vi har ju pratat väldigt mycket om frågor som är viktiga för Saco och viktiga för dig personligen. Om vi blickar framåt bara de kommande 5 åren, vad är det för frågor egentligen som kommer vara de viktigaste i arbetslivet? Många har vi nog redan pratat om.
Jag tror inte jag kommer att komma med så mycket nytt nu. Nej. Faktiskt. Jag tror under de kommande 5 åren så är jag helt övertygad om att integrationen på arbetsmarknaden utav nya svenskar, det tror jag kommer att vara en väldigt stor fråga.
Ja.
Sen tror jag kanske att digitaliseringen som vi har varit inne på, alltså den förändrade arbetssätten, kommer att påverka väldigt mycket. Och det kommer också ställa krav på omställning.
Mm.
Där jag är helt övertygad om att vi måste hitta liksom andra system för hur det här ska fungera. Så att man alla blir på det klara med att det är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbetstagare att se till att man håller sig liksom anställningsbar. Det där är ett uttryck som jag egentligen inte gillar särskilt mycket, men om man ska vara lite krass så måste man inse att ja, men oj då, det här jobbet det kommer nog inte att finnas, i alla fall inte i Sverige, om 5 år. Vad ska jag göra då? Just att man liksom börjar fundera i de termerna. Att man faktiskt är schysst nog som arbetsgivare som ofta ser det där tydligare. Att inse att ja, men vad gör vi nu med de här personerna? Och är det så att arbetsgivaren, och på vilket sätt kan staten eller det offentliga stötta i det här? Och kan parterna hitta system som kan lösa det här? Men vi har ju ett ganska bra system skulle jag vilja säga för de som blir arbetslösa idag. Skulle man fundera över, finns det någonting man kan göra innan det har inträffat?
Just det. Det börjar bli dags att avrunda. Ja. Men innan vi gör det så tänker jag, finns det någonting som du kanske vill skicka med till våra lyssnare? Vi har nog en hel del personer som sitter och jobbar med just personalfrågor. Antingen har någon form av chefsroll eller jobbar med HR. Eller...
Ja, nej, men om man ska skicka med någonting då så inse någonstans att förändringarna kommer att komma. Var det Bill Gates som sa det, att vi har en tendens att överskatta vad som kommer att hända de närmaste 2 åren och underskatta vad som kommer att hända de närmaste 10 åren. Och jag tror verkligen att så tänker tillbaka 10 år i tiden och ser vad var det man, hur såg en arbetsdag ut då och hur ser en arbetsdag ut idag. Och så tänk, hur kan det komma att se ut om 10 år? Och så försök att i alla fall se till att man får organisationer, chefer, personal och så vidare någonstans vara förberedda på förändring. För det kommer att ske.
Förberedda på förändring.
Ja.
Det tar vi med oss.
Det gör vi. Tack så hemskt mycket för att du ville prata med HR-podden, Göran.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Tack.